Om du vill få tillgång till hela avsnittet, ja, då går du in på patreon.com/sinnessjukt och blir medlem där.
By sort of privatizing the training of psychoanalysts, he and his fellow psychoanalysts ended up financially controlling who could learn about it. They had to come to him for a training analysis.
Och som vanligt så vill han bevisa att han har rätt när han träffar patienter. Det var en utgångspunkt då när Freud träffade den 18-åriga Dora.
He and Freud used cocaine together and came up with crazy ideas together.
Freud, den här som visar sig ett geni och den största människokännaren som kanske funnits någon psykologi. Han kan inte förstå att en ung tjej i ett mörkt lagt rum blir omkravad av en äldre man, reagerar med avsmak och äckel. Hon skulle bli tänd, alltså, det tycker Freud.
From the perspective of somebody within the psychoanalytic movement seems like a great idea, but from the perspective of science it's a horrible idea.
I efterdyningarna av de fejkade kokainstudierna och fallet Anna O skulle Sigmund Freuds psykoanalys under slutet av 1890-talet ta form på riktigt. Freud utvecklade då stegvis en självständighet där han lämnade vetenskapen allt längre bakom sig. Vid sekelskiftet träffar han den unga österrikiska kvinna som ska bli hans första egna fallstudie. Det är en historia med många besynnerliga inslag och en fingervisning om hur långt Freud var beredd att gå i sina teoretiska spekulationer. Långt senare skulle hennes verkliga identitet avslöjas. Hennes namn var Ida Bauer, men i den psykoanalytiska mytologin kallades hon Dora. Du lyssnar på den tredje delen av Sinnessjukt dokument om Sigmund Freud med mig, Christian Dahlström.
He had a career as a physiologist with a microscope for a while, and he wasn't bad at it at all. He came pretty close to making some significant discoveries. He wasn't very far from realizing the neuron theory, for example. But what's interesting about that is that he didn't press forward. As soon as he experienced some unsuccess, he just stopped and went on to something else. And that was kind of typical of his career.
Professor Fredrik Cruz berättar att Sigmund Freuds forskarkarriär började med studier av människors och djurs anatomi. Men i sin ungdom tycks Sigmunds främsta intressen snarare ha varit litteratur, historia och filosofi. Han drömde om en karriär som författare eller poet. Hans pappa Jakob hade höga förhoppningar och hoppades till en början att Sigmund skulle bli affärsman. Att han skulle studera medicin och bli neurolog var med andra ord allt annat än självklart. Han hade blodfobi, blev illa till mods av sjuka människor och drevs enligt honom själv inte alls av någon vilja att lindra folks lidande. Väl på läkarutbildningen gjorde han därför allt för att undvika levande djur och sjuka människor. Därför passade studier med mikroskop den unge Freud bäst. Inte minst studier av hjärnans anatomi. Men trots att han hade stor talang för att undersöka hjärnan och nervsystemet drogs han via neurologin till psykologin, där han lockades av pengar och möjligheten att bli en stor teoretiker och tänkare. I psykologins gränsland kunde hans fascination för filosofi, historia och litteratur få sitt utlopp, samtidigt som han kunde tjäna pengar. Gränserna mellan anatomi, neurologi, psykologi och psykoterapi var ännu otydliga och flytande. Språnget från att undersöka ålars testiklar till att skapa spekulativa psykologiska teorier och behandla rika societetsdamer med hypnos och samtalsterapi var inte långt.
So yeah, he fell into being a neurologist. He fell into being a therapist because that was a part of neurology in his day. And then he fell into the opportunity to treat very wealthy patients who had very little the matter with them and were not really suffering from curable conditions in the first place. But there was a great deal of money to be had from such treatments, and he was perfectly happy to go along with that for years. But during those years, he decided that he would be the great theorist of the cure and understanding of hysteria. And so he went on in the same spirit of improvising wild explanations one after another.
Freuds karriär tycks alltså ha formats av mer eller mindre slumpartade omständigheter i omgivningen, som tillsammans med hans strävan efter pengar och berömmelse och en fascination för spekulationer kring livets stora frågor lockade honom till psykologin och psykoterapin.
I started my professional activity as a neurologist trying to bring the relief to my neurotic patients.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
När jag då pratar om Freud som en fantasifull person, så kan vissa tycka att jag är orättvis och kanske överdriver. Men då bör man känna till detta att nu har vi återigen de här breven, va? Att Freud erkänner detta själv.
Psykologen Billy Larsson berättar att de brev som i decennier censurerades av den psykoanalytiska rörelsen visar att Freud själv insåg att han lät fantasin styra. Han kunde dock inte medge offentligt att det var så det låg till, ifall folk skulle ta honom på allvar som vetenskapsman. Själv såg sig Freud som en äventyrare, snarare än en vetenskapsman. Men för att behålla folks uppmärksamhet var han tvungen att upprätthålla den vetenskapliga fasaden.
Han gör det tidigt i karriären och han gör det sent. Han gör det tidigt i ett brev till Flys. Han säger att jag är en äventyrare, jag är ingen vetenskapsman. Alltså, där betonar han att han är en fantasirik person. Va? Och på sin ålderdom, någon gång sista levnadsåret, så säger han också någonting om att han haft en för stor tendens till fantasi i sin forskargärning och sånt där. Va? Så att när jag säger de här sakerna så ingår det i Freuds självbild. Det är ju inte det han publicerar, men han erkänner rent mot andra personer. Och det är ju stort. Men han gör det inte offentligt. Va? Så att det bör man känna till, att den här uppfattningen att han inte var någon vetenskapsman och var väl fantasifull, det bekräftar han själv. Och det erkänner personernas omgivning. Så där bygger jag på Freuds egen självbild. Det kan man bra känna till, va?
He was a very, very eccentric man and a very ambitious scientific speculator and a great advocate of the use of cocaine. And he and Freud used cocaine together and came up with crazy ideas together.
Åren som ledde fram till Freuds första egna fallstudie, fallet Dora, präglades av vilda spekulationer. De fantasirika teorierna växte fram i den intensiva vänskapen till läkaren Wilhelm Flies. Som vi har sett var de osensurerade breven från Freud till Flies, som publicerades först 1985, både avslöjande och väldigt skadliga för den psykoanalytiska rörelsen. Men redan på 1950-talet hade den psykoanalytiska eliten publicerat en censurerad version av breven.
What was interesting about that bolderized edition is they claimed that they were only publishing those letters of scientific interest.
Frank Salloway är precis som Frederick Crewes professor på Berkeley i Kalifornien. Det var Salloway som 1979 publicerade den inflytelserika boken Freud, Biologist of the Mind. Ett par år efter Henri Ellenberges avslöjanden om Anna O. Salloway berättar att han redan innan publiceringen av de osensurerade breven kunde se att psykoanalytikerna hade hemlighållit Wilhelm Flies inflytande på Freud. Salloway upptäckte detta genom att läsa Flies egna bortglömda publikationer. Ett av skälen till att Flies skrevs ut ur historien av den psykoanalytiska eliten var att det var Flies som hade formulerat flera av de viktigaste teoretiska fundamenten inom psykoanalysen. Exempelvis hypoteser om spädbarns sexuella drifter. Flies hade nämligen noterat spontana erektioner hos sin son, när sonen bara var ett spädbarn. Ett annat skäl till den omfattande censuren var att kopplingen till Flies riskerade att fläcka ner Freuds rykte, eftersom Flies hade extrema teorier. Ett exempel var att Flies trodde att den kvinnliga menstruationscykeln hade en motsvarighet hos män, som var 23 dagar lång. Flies och Freud trodde att de två sexuella cyklerna kunde förklara i stort sett hela den mänskliga historien.
But in fact, they systematically eliminated from the Bolderized edition anything touching on Freud's endorsement of Flies's biological ideas, which included the notion that all human beings are governed by two cycles, a sexual cycle of 28 days and a female cycle and a male cycle of 23 days. And Flies had tried to analyze the entire history of the world and people's the outcome of diseases and death and people, all in terms of multiples of these 23 and 28 day periods. All that got eliminated from the published version, at least until 1985. But what that did was to hide how close the collaboration was between Freud and Flies, because Freud really believed those ideas. And it turned out that because Flies believed that everything was being driven by these sexual rhythms, remember a 28-day cycle is a sexual rhythm, he also believed that infants were sexual. And he documented erections in his newborn son prior to Freud's so-called discovery of infants.